Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Och jag kände nog efter jag är att du höll på att skeva ur. Det såg jag på henne. Jag sa ändå tredje ordet. Och jag hade rätt i det att hon inte tog det så väl.
Det handlar om att våga vara den man är. Att visa vem man är. Oavsett hur det tas emot. För annars så riskerar man ju att implodera. Istället så har han valt att explodera. Både ord och färger. Han har just avslutat Drag Race Sverige på SVT. Och nu spelar han puck i en midsommarnattsdröm på Kungliga Operan. Vem snackar jag med? Jo, skådespelaren och programledaren Robert Fuchs. Varmt välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Jo, det är alldeles utmärkt. Mm. Det är lite av varje som jag brukar säga till folk som jag träffar.
Ja, Robert Fuchs, du var ju med inför starten då av Drag Race Sverige och nu har det gått ett litet tag. Hur blev mottagandet?
Jo, men alltså jag är ju översköljd av kärlek och lust och alltså gud, nu låter det som att jag bara får dick pics. Några har jag faktiskt fått som inte har varit för jävliga, men väldigt mycket glädje och hurrarop har det varit också. Och sen inspirationsbilder från folk som antingen tittar på programmet och har liksom fest när de kollar och vill visa det. Eller liksom vill visa att de har börjat med drag. Så det är ju hur roligt som helst.
Så det finns förutsättningar i Sverige för en fortsättning?
Ja, absolut. Jag hoppas ju att det här får fortsätta.
Och en del har ju klagat då, såklart. Mm. Och sagt att här är det är inte bra det här.
Nej.
Samtidigt som hotellromantik kan gå utan problem med nakna kroppar.
Ja.
Vad är skillnaden?
Ja,
skillnaden är väl att ni har inget naket i ert program.
Nej, och när man säger så här, de visar brösten. Ja, men det är ju liksom latexpattar här. Är det naket då, eller är det en kostym? Kan jag tänka hela tiden. Men, nej, men det är klart att folk blir upprörda och vissa blir provocerade av sånt här. Ska det rymmas, ska det inte rymmas inom public service? Men sånt ska vi diskutera, tycker jag. Och det är anledningen till varför jag tackade ja till uppdraget.
Men är inte det själva grejen liksom, att man inte själv säger att nu ska jag provocera, utan att man gör någonting och sen kan andra reagera på det? Det är inte jag som ska bestämma vad som är provocerande för andra.
Verkligen.
Förstår du vad jag menar?
Jo, jag förstår. Och jag har varit i den här debatten nästan hela mitt vuxna liv, känns det som. Gör ni detta för att provocera oss? Och så säger man, nej men det här är konstartens kärna. Det är ett mustigt språk. Det är ett yvigt formspråk. Det är mycket färg, det är mycket karaktär och det är inga eller väldigt få limits. Det handlar ju drag om att vara modig och vränga ut och in på sig själv. Och då kan det dyka upp saker när censuren så att säga inte finns där, utan att man verkligen sätter varje knistrande sten på sig själv inifrån och ut. Jag menar, då syns väldigt mycket. Och det kan vara farligt för en del att titta på, tycker de. För man är inte van vid det, utan vi är vana vid att censurera oss själva och foga in oss själva i små kartonger. Drag är inte alls det. Det är inga spärrar alls.
Du pratar om ett mustigt språk. Jag är ju en ganska pryd människa, så att jag reagerar ju ibland. Medan min sambo då tycker, men sluta, de skojar bara. Du måste förstå, det kan bitvis vara en lite hård ton, men det är inte så farligt och jag blir jätterädd.
Ja, vad säger du till en sån som mig? Jag vill hålla dig i handen då, måla dina naglar eventuellt samtidigt.
Jo, men lite så. Alltså, men det kan vara tufft språk ibland.
Ja, Men alltså, alla som har varit på gayklubb någon gång i sitt liv vet ju att språket kan vara all in. Och det här är ju faktiskt bottnat i ett gammalt böglingo. Alltså det här är ju, jag menar, bara det här att jag säger tjeja till folk som inte är född med en cis-kvinnokropp, då säger inte jag tjej till dem, utan jag hittar på ett eget ord, så jag tänker att man använder orden på sitt eget sätt. Så att jag tycker inte att man heller ska tolka allting bokstavligt om man inte själv har varit en del av kulturen, utan lära sig koderna. Det är bättre.
Ja, men det är där jag går fel, för jag tar alltid allting bokstavligt. Jag tror alltid att folk menar exakt det de säger.
Ja.
Ja, jag är lite otrogen.
Ja, nej, men, och då förstår man ju liksom varför vissa kan reagera starkare än man kanske borde på Drag Race. Mm. För att det handlar också om en subkultur. Det handlar också om någonting som har växt fram under generationer. Det är ett gammalt hantverk, det här drag. Det har inte uppstått nu i Sveriges Television, utan de här orden som jag plockar med, de har jag ju hört sedan jag var liten. Trallande, drugga, i sommarstugan.
Men raka motsatsen till det då, som jag tycker väldigt mycket om, å andra sidan då, som jag inte blir rädd för alls, det är när deltagarna öppnar upp och berättar sin historia. Och den är i många fall svår.
Mm.
Och det finns många fall, delar som jag tror att fler än homosexuella eller dragstjärnor kan ta till sig i de berättelserna.
Mm.
Och där finns det ju en kraft.
Det är ju det som är styrkan med det här programmet, att det både är performance, prakt och prål, men sen är det också berättelsen om livet. Det är verkligen att hudlöst öppna upp sig själv och berätta om den smärta som man överkommer varje gång man drar på sig ett glittrigt fodral. Det handlar om livet, det handlar om föräldrarna, komma ut processen ofta. Det handlar om det som gör oss mänskliga tillsammans. Att livet inte är en dans på rosor för många människor. Och genom att öppna upp sig själv och vara modig om sin smärta, så tänker jag att man ibland också kan beröra andra. Så det är ju den här mixen som gör Drag Race speciellt.
Mm. Så hur var det för dig? Hur var din uppväxt?
Ja, jag tar en djup mun kaffe här nu.
Ja, vi är beredda. Jag är beredd.
Ja, den var faktiskt både och, skulle jag säga. Det var ungefär som när man ligger och fyller upp ett bad och så känner man några gånger så här, det här var lite för kallt vatten, och så drar man på det allra varmaste och då blir det alldeles för varmt. Det är ganska mycket ytterligheter i min uppväxt, kan man säga.
På vilket sätt?
Jag har ju bott i både Kalmar, en liten rätvinklig stad med kullerstensgator och ett historiskt förflutet. Och jag har bott i Wien, en enorm stad med mycket bladguld och också ett väldigt historiskt förflutet. Och där, när man dimper ner då som barn i båda de här miljöerna och pendlar mellan dem, så blir det mycket ytterligheter. Och familjen har rest ganska mycket, varit utspridd över världen. Och ibland har jag känt mig väldigt rotlös, och ibland har jag känt, här hör jag hemma. Så det har varit lite av varje, skulle jag säga.
Du har många syskon, du.
Ja, ibland måste jag räkna.
Sju,
på fingrarna.
Eller?
Ja, det är sju. Sex på, är vi på pappas sida. Och sen en på mammas.
Ja.
I Sydafrika finns det, har jag en halvsyster.
Var befinner du dig i skalan? Är du yngst, äldst, mitten?
Näst yngst är jag. Så att jag har ju liksom hoppat ur livmodern, känns det som. Med en sån här gycklamössa med pinglor och bara, hörni, är det dags att skaka om här lite nu?
Och när är det du klär på den där gycklamössan första gången, minns du?
Jag har alltid tyckt om att interagera med människor, skulle jag säga. Mamma berättade att jag satt mycket på posten. Det fanns ett stort posthus i Kalmar. Väldigt vackert, gammalt. Ni vet, på den tiden när posten fanns. Då satt jag och skrev talonger, liksom så här papper, och delade ut till folk och berättade för dem varför de fick det av mig och sådär. Så att jag såg till att få en funktion på posten väldigt tidigt. Och utifrån den funktionen så fick andra också det, för att jag berättade för dem varför de fick det här pappret av mig. Så jag började iscensätta, tror jag, både mig själv och omgivningen. Och sen uppträda i liksom kökssoffan hos mormor och såna där grejer. Jag har nog alltid gillat att stå på scen på olika sätt.
Men när du uppträdde för mormor i kökssoffan, vad var du då? Var du en sångare eller var du...
Väldigt olika. På dagis finns det ju vissa bilder där jag liksom står i klänning och har hittat i utklädningslådan. På barnens gård i Kalmar, liksom någon grandios, tyckte jag då, tyllklänning. Men jag skiftade nog ganska mycket, så det var ju, jag drogs nog inte alltid till det man skulle kalla för dragande. Utan det var nog utklädningen i sig. Att kunna skifta och plocka fram olika saker i sig själv, det drar sig fortfarande till idag. Att de här kläderna eller sminket eller glittret, det är egentligen bara verktyg för att förstärka olika delar av mig själv som jag bär på. Så att det är nästan som förstoringsglas. Och då kan man ju använda många olika typer av förstoringsglas och se olika saker av sig själv.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur var det för dig att komma ut?
Jätteskönt.
Var det svårt?
Ja, det var svårt. Jag tror att det är väldigt svårt alltid att komma ut. Även om man har en kärleksfull familj eller om man upplever att klimatet runt en är varmt, så vet man ju alltid att när jag har sagt den här meningen, dessa ynka ord, jag är homosexuell, som det var i mitt fall då. Det är tre ord. Men efter det sista ordet så är ju allting förändrat och man vet inte hur. Så det är en otroligt kraftfull ordföljd som man inte kan veta konsekvenserna av. Och man vet ju också att även om de här tre orden fungerar att säga i min familj, om jag säger det ute på gatan då, om jag säger det bland vänner på min arbetsplats, då kanske den här konsekvensen blir helt annorlunda än den blev hemma. Så det har jag funderat väldigt mycket på, för att jag jobbar ju med ord idag som skådespelare och jag älskar att arbeta med ord och repliker och manus och sådär. Men just att de här tre orden, jag är, och sen ska man berätta något om sig själv. Det kan vara bisexuell, homosexuell, queer, transsexuell. Vad den är som icke är normen kan få så stora och oanade konsekvenser. Så att när jag själv sa de tre orden så var det ju som att hela världen stormade i mig. Men jag kände verkligen det här tryckkokaren i mig att jag måste säga orden. Och så får det bära eller brista. Mm.
Alltså jag har ju tänkt mycket på det där. Och jag brukar tänka så här, att, alltså, för att kunna förklara hur det kan vara, är ju att för min del har det liksom inte alltid spelat någon roll att omgivningen har varit förstående eller att nu lever vi i en tid och allt det här, eller det är inga konstigheter, du kan vara som du är. Men så länge man inte känner den tryggheten inuti sig själv, så är det inte så lätt att säga de där tre orden.
Verkligen. Vissa är väldigt unga när de säger det, andra är lite äldre. Vissa har stora familjer, vänner, vissa har partners när de säger det. Det är så olika vilka förutsättningar vi får för hur de där tre orden kommer att falla ut. Och i mitt fall så sa jag det till mamma. Och jag kände nog efter jag är att du höll på att skeva ur. Det såg jag på henne. För att hon visste nog vad jag skulle säga. Och där såg jag redan konsekvensen av tredje ordet. Jag sa ändå tredje ordet. Och jag hade rätt i det, att hon inte tog det så väl. För hon blev väldigt orolig för mig och hur ska det gå. Och det kan ju många föräldrar känna en oro. Oj, 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 jag har läst i tidningen och är det inte mycket våld? Och herregud och så allt det här. Men det är ju väldigt svårt att ta emot, för jag kan inte göra någonting i den stunden annat än att berätta vem jag är. Det är ju det ärligaste jag kan göra. Mm. Jag har ju två val där, antingen vara ärlig eller ljuga. Och vissa kan vara i hemlighet, skulle jag säga, för det är inte att ljuga. Men man är i hemlighet, man kan vara i 20, 30, 40 år, hela sitt liv. Men där och då när jag var 17 så tog jag det beslutet att vara ärlig. Och när man bemöts då av oro och nästan åh nej, åh nej, åh nej, då blir det en kritik. Och för mig var det väldigt svårt att ta. Så att jag, då bubblade en ilska upp i mig istället. En enorm ilska. Där tror jag att det är olika för, från person till person också. En del kanske känner en sorg eller blir mindre och mindre. Men jag kände hur jag blev en sån här, så här förstörelsegudinnan Kali liksom, som bara ville så här, men då ska allting, alltså då, du sätter det inte på mig. Alltså så kände jag gentemot min mamma där och då. Och särskilt eftersom hon då sa att det här ska vi inte berätta för någon. Alltså att hon försökte lägga på ytterligare en hemlighet på något som jag precis hade berättat. Mm. Och då ringde jag lokaltidningen.
På riktigt?
Ja.
Okej.
Okay. Det var det här, ingen ska få veta något.
Ja.
Då kände jag, det ska de visste. Så jag ringde barometern.
Vad sa lokaltidningen?
Ja, de bara, va? Jag frågade sig, men har ni haft någon ung homosexuell som har kommit ut i tidningen? Nej, det hade aldrig hänt. Nej, men jag skulle jättegärna vilja göra det. Och ja, de blev ju eld och lågor, för de tänkte, det här är ju content. Redan då tänkte man ju på det i mitten på 90-talet.
Ja.
Så att jag fick den stora äran då att komma ut i ungdomsbilagan också på ett mittuppslag. Och det var ett sätt att säga,
här är jag.
Här är jag och ingen ska sätta sig på mig. Ingen, någonsin.
Gick det med din mamma då? Vad sa hon?
Ja, hon blev ju naturligtvis, hon fick ju den här tidningen i brevlådan.
Och du hade inte sagt någonting?
Nej, absolut inte. Nej. Hon fick den i brevlådan och nej, alltså det var ju inte så mycket att diskutera. Jag tror att hon förstod då. Jag hade också börjat draga på den tiden i smyg. Det visste ingen hemma. Och plötsligen fick jag en fråga om jag ville åka till Göteborg och gå som modell på Göteborgs modemässa i drag, som avslutande modell för Beckmans textilhögskola. Och det tackade jag ja till. Så tänkte jag, ska jag inte ringa tidningen igen? Så jag ringde barometern och sa, har ni någonsin haft en väldigt ung drag queen med tidningen? Och de bara, ja, det är han igen. Nej, det har vi inte haft. Nej, men ska ni inte följa med till Göteborg? Så då följde barometern med till Göteborg och gjorde ett resereportage där jag då i min karaktär Calicia de la Roccagil, ja, det här var när Hallandsåsen var ett stort problem.
Ja.
Och då efter det blev mamma helt tyst. Då förstod hon, nu hade jag kommit ut med buller och bång. Det här var ingen att sätta sig på någonsin igen. Mm.
Har du bra kontakt med din mamma nu?
Ja, jag har jättebra kontakt. Vi hörs varje dag och det tog några år. Jag behövde liksom flytta hemifrån, jag behövde starta upp mitt eget liv, hitta mina egna vägar och sen komma tillbaka som en helare människa. Och idag har vi jättefin kontakt och stödjer varandra. Så att det betydde någonting för oss båda och för resten av familjen att jag tog ställning. Men också att jag visade att sätt det inte på mig. Och jag är stolt och glad över den ådran i mig, men den kan man aldrig ta för given, någonsin. Så att jag är också glad över att jag hade RFSL Kalmar, jag hade liksom lite andra ungdomar som började komma ut samtidigt. När jag kom ut i tidningen, det som hände i Kalmar var ju att unga började ju komma ut, både tjejer och killar och trans. Så till slut var ju vi, när jag flyttade från Kalmar i slutet på gymnasiet, efter gymnasiet, då var ju vi ganska många. Och hade liksom börjat känna en viss makt och liksom så här, vi kan något, vi vågar tillsammans.
Mm. Din pappa har du inte nämnt det där?
Nej, han bodde ju i Österrike då, mina föräldrar var skilda. Och han var ju så härlig när jag kom ut, jag ringde honom. Och han sa, ja det kan man ju vara. Ja, det kan man ju vara. Och det tyckte jag var en sån skön reaktion. För det, så här, det tyckte jag var så accepterande också, att säga, ja det kan man ju. Vad skönt. Det var inte någon värdering i det överhuvudtaget.
Du har gjort så oerhört många saker, märker man när man börjar läsa om dig.
Ja.
Vad har varit roligast att göra av det du har gjort på Stadsteatern, om vi börjar i den änden?
Ja, och det finns mycket, men jag skulle jag välja någonting bara så här rakt i huvudet just nu, då skulle jag nog säga Orlando av Virginia Woolf. En monolog jag gjorde 2012 tror jag. Och det var Carolina Frände som regisserade, och allting utspelar sig på ett schackrutigt stort enormt golv och en Chesterfield-fåtölj i mitten där jag satt. Och det var ju en fantastisk text att jobba med, Virginia Woolf, det här queera landskapet av ord. Väldigt svårt, men väldigt lustfyllt för mig. Så där fick jag också känslan för att oj, vad mycket man kan göra med lite. Alltså hur mycket vi kan spela upp i våra egna huvuden. Och jag tänker att dragshow är samma sak. Att om jag står framför dig med läppstift och ögonskugga, så vet jag faktiskt inte vilken bild du får upp i huvudet av mig egentligen. Jag kanske känner så här, jag hade för små glober idag eller för lite rås. Men för dig kanske jag blir en drottning och du får egna associationer från ditt liv. Så att lita på människans fantasi och möjligheter att göra sina egna referenser, det är fantastiskt oavsett om det gäller drag eller Virginia Woolf.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, 1999 så vann du drag queen-tävlingen Miss Pride.
Ja, det var stort. Då hade jag flyttat till Stockholm faktiskt. Jag är född 79, så att då var jag 20 när jag vann. Men jag flyttade direkt efter gymnasiet till Stockholm. Och så vågade jag faktiskt inte. Jag sökte första året jag var uppe i Stockholm till Europrides Miss Pride.
Vilket år är det?
98. Då var det några drag queens som jag träffade ute. Som bara, va? Har du sökt? Ja. Men jag hoppas att du förstår att du måste ha enorma outfits. Och det, alltså, du måste ju ha rökmaskin under kjolen för att överhuvudtaget kunna gå. Och jag bara tänkte, gud. Men jag har ju inte alls så stora outfits som någon pratar om. Och rökmaskin under kjolen, det har jag verkligen inte.
Ja.
Så jag avanmälde mig faktiskt 98. För att jag blev så himla rädd när de varnade mig. Och det var ju bara för att de själva tävlade och inte ville ha konkurrens.
Såklart.
Förstod jag sen. Mm. När jag tittade på tävlingen och ingen hade en rökmaskin under kjolen. Så ångrade mig bittert. Men 99, då kom jag igen starkt och sökte till den här tävlingen. Ja, och den vann jag. Det var jättestort. Det var en stor kändisjury som var domare. Och det ägde rum på Münchenbyggeriet. 2500 personer fick man ta in på den tiden. Fullt med folk. På fredagen var det Miss Pride. Och på lördagen var det Mr. Gay Sweden. Så att man blev en drag och en gay kille som blev representanter under kommande året.
Och sen så kom Kunigundas mammor, och det var en drugbingo,
ja,
som är jäkligt rolig. Och då leder detta till en utställning på Kulturhuset med bingotema. Berätta om det. Va?
Nej, men vi uppträdde flera hundra gånger om året med Kunigunda och turnerade mycket i Sverige och utomlands. Men vi fick en fråga om att göra en dagaktivitet, alltså att uppträda på dagen på en kryssning. För vi uppträdde kvällen innan och sa vi kan inte uppträda på dagen i drag, fy fan, usch vilken mardröm, solljus och liksom fulla båtresterna. Nej, men det går inte. Ska vi inte hitta på någonting annat? Jo, vad ska vi göra? Vi gör bingo. Och då hade ingen gjort bingo i Sverige, ska jag bara säga. Drag, liksom. Ja, men vi kan också ta pengarna till välgörenhet. Till positiva grupper, alltså till personer som har drabbats av HIV och AIDS och som behöver ekonomiskt stöd av olika slag. Och ska vi inte gestalta våra egna mammor? Jo, i någon slags mardrömsversion. Jo, tyckte alla. Jo, men det gör vi. Så vi skapade ett välgörenhetskoncept då, där, som hette Kunigundas mammor eller mammorna. Eva, Lisbeth och Ann-Marie blev vi. Det är inte våra mammors riktiga namn.
Men, vi kan kalla dem för det.
Ja, vi kan kalla dem för det. Och vinner man då bingo med mammorna, då fick man liksom rusa upp på scenen. Det kunde ju vara 200 pers ibland som gjorde det. Och sen blev man förnedrad tills det bara var en kvar som vann. Och förnedringen kunde bestå i olika saker. Man fick dansa och göra saker. Det var ju frivilligt såklart. Men många uppskattade detta. Det blev ett stort koncept. Och det gjorde vi många år. Och till slut så konkurrerade nästan mammorna ut Kunigunda.
Och sen blev det en utställning.
Ja, det blev en utställning. Och då var vi på topp. toppen av bingosnurrans karriär. Ja. Drugbingo uppfann vi ordet som hette. Och på Kulturhuset då kom ju väldigt mycket människor. Och så stod de framför, liksom, vi hade spelat in så här konstfilmer där mammorna stretade i snöstorm genom stan. Jag tror att vi gjorde en 12 timmars film utan klipp när vi åker buss och tunnelbana i ett snöigt Stockholm till Millesgården och fikar och spelar bingo med oss själva. Och då stod liksom så här konstmänniskor och tittade på det här och tyckte liksom, åh, det här var väldigt arty. Det är så konstigt.
Nej, det är bra. Vi pratar om tufft språk förut. Du har gjort en showföreställning som reste runt som heter Bögar är inte solidariska.
Mm.
Och bakom den titeln tror jag att det ligger ett ganska så stort allvar.
Mm, verkligen. Det var en föreställning som jag gjorde ihop med ett litet kollektiv som vi kallade för Tre björnar och en utter. Och vi var fyra då bögar och björnarna, det var jag, Per Öhagen och Karl-Olof Berg och så hade vi uttern Fara och Grot. Och björnar i gayvärlden, det är ofta håriga, stora män liksom, som är så här omhändertagande och liksom väldigt så där med skägg och så. Som stora hipsters kan man säga i straighta världen. Uttrar, det är liksom sådana som håller på att bli björnar, men de är ofta yngre. Och Far och Grot var yngst, så han fick vara uttern. Och då gjorde vi den här föreställningen Bögar är inte solidariska, för att vi hade sett så mycket och hört så mycket ute på klubbar och ställen där vi trodde att alla hela tiden höll ihop och strävade åt samma håll och det är klart att vi ska förändra samhället tillsammans. Och så märkte man att ibland så drog communityt åt så spretiga håll så att vi kände att den där gemenskapen som vi själva hade dragits till en gång när vi var yngre, den ville vi undersöka. Finns den kvar och vad händer om den inte finns kvar? Vad händer med oss då? Vad händer med gayställena till exempel? För vi såg hur de stängde ett efter ett. Varför är det ingen som kräver att vi ska ha samlingsplatser tillsammans och så vidare? Det var lite som en uppgörelse med communityt och med oss själva i ett community.
Mm. Det finns ju ibland liksom en kamp mellan vem är värd mest och vem ser mest straight ut och du ser alldeles för bög ut eller du ser för lesbisk ut. Eller, alltså, som förmodligen handlar om människors rädsla för sig själva eller hur de själva ska uppfattas. Jag vet inte. Förstår du vad jag menar?
Ja, och jag tycker att det är viktigt att ta varandras kamp också, för att jag har alltid haft mycket lesbiska vänner, ska jag säga. Och jag har också haft många personer i min närhet som är transpersoner eller queera på andra sätt. Men jag har under årens lopp förstått att för alla är inte det lika självklart, utan alla har samlats lite grann i sina små bubblor. Och då tror jag att väldigt mycket går miste, för att förr om åren då kunde man samlas på vissa klubbar allihopa tillsammans. Och det betydde väldigt mycket för veckan som kom. Att känna att oavsett om man är tjej, kille, icke-binär, ung, gammal, vad man nu än gillar, så finns det en kraft ihop. Och det är det solidaritet handlar om, att också ta varandras kamp. Och inte heller säga att ja, liksom min kamp är viktigast i alla tider, utan vilken kamp behövs nu? Och hur kan jag vara solidarisk med den kampen nu? Hur kan min röst höras? Och det tänker jag mycket på nu när jag har fler forum och mer makt. Att inte bara kämpa för mitt egna, alltså bög-community om jag ska säga så. Utan också titta på vilka andra behöver mitt stöd idag.
Så behövs Pride?
Absolut.
2023?
Självklart. Och vi behöver också förstå att regnbågsflaggan betyder någonting. Det är också att ta en ställning för människor som kanske inte har samma privilegier som jag. Så för mig är Pride oerhört viktigt och Pride-paraden som jag har varit paradutropare för i, jag tror 14 år eller någonting i rad på Stockholm Pride. Den är också väldigt viktig. Vilka går där och varför går man där? Hur går man tillsammans? Och där kan jag tycka att där måste Pride också arbeta hårt. Så att det inte heller blir en reklamparad för olika företag, bara i största allmänhet. Mm. Utan att det är aktivismen, det är människorna, medborgarna som går där i första hand.
Hinner du med familj mitt i alltihopa där?
Nej.
Nej. Längtar du efter en relation?
Jo, alltså relation har jag hunnit med. Jag har varit precis tillsammans med en kille i 7 år. i en relation som tog slut för ett par månader sedan. Men vi har väldigt fin kontakt fortfarande och jag räknar honom till en väldigt nära och väldigt viktig vän, person i mitt liv. Men det är klart att det finns saker man inte, eller jag har jobbat så himla mycket med så oerhört många olika saker samtidigt. Så att det är klart att vissa saker hinner man ibland inte med. Och jag kan drömma om, jag skulle ha något sommarställe och dela med folk och sånt där. Men alltså, jag är ju glad om jag hinner hem och komma i säng ibland överhuvudtaget. För det är som att när jag hamnade på Stadsteatern framför allt och fick någon slags, alltså ett heltidsjobb som skådespelare, då kände jag så här, men nu har jag ju den plattformen, då måste jag göra allt jag kan. För att tänk om inte den här platsen finns kvar för evigt. Vad finns det mer jag kan göra medan jag orkar? Men jag har blivit bättre nu ju äldre jag blir på att också se att jag är inte oändlig. Jag måste också ransonera energi och jag måste också räcka till exempel familj eller kanske relation.
Men drömmer du om barn?
Nej, det har jag aldrig gjort.
Nej. Du, häromdagen så pratade jag med Jonas Gardell.
Ja.
Och han menar att vi befinner oss i en tid då det är viktigare än någonsin att man vågar stå upp. Känner du samma sak?
Det känner jag väldigt starkt. Det finns så oändligt mycket skit just nu som väller in. Jag menar, jag vill ju se ett importstopp från USA på vissa företeelser. Och det handlar om den här ohejdade nationalismen, populismen, alltså det här hatet. Jag menar, Drag Race har vi ju importerat från USA, det är jag jätteglad för. Men vissa saker ska vi inte ta hit. Och jag ser redan hur det florerar den här misstron, politiker, föraktet, ifrågasättandet av demokratin. Man börjar också peka mot grupper i samhället och säga det är ert fel, det är ert fel. Det där har vi sett förut. Vi behöver inte upprepa och vi ska inte upprepa det. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ta ställning i vår tid. Men vi måste också se till vikten av solidaritet än en gång. För att jag tror att tillsammans blir man stark. Så att också börja titta på rörelser. Hur kan vi bli starka tillsammans? Och Pride är en sån rörelse. Vi måste också göra den relevant på det sättet att den faktiskt vill förändra. Så Pride är inte vilken allmän festival som helst som handlar om kärlek i största allmänhet. Det är inte så. Utan att våga kliva ut och kliva fram är viktigare än någonsin i vår tid. Och Drag Race fyller en funktion just av den anledningen i Sveriges Television. För det är då det också blir viktigt på riktigt, tycker jag. Mm. Att vi pratar om varför man ska få ta plats i rutan i hela sin prakt, hela sin smärta och inte be om ursäkt för det.
Mm. Du, vad ser du mest fram emot? Om du någon gång sätter dig ner och sen så känner efter.
Alltså, jag ser väldigt mycket fram emot vår just nu. Jag är ju sån här som går och räknar vårtecken. Vintergäck, skilla, krokot. Alltså, jag är väldigt sån så att jag är... Det är inte så att jag är grandiost hela tiden bara nere i mitt kostymförråd och håller på att sminka mig. Utan jag går ut och letar lite pärlhös inte då och då också.
Natur.
Mm. Naturmorgon.
Vet du vad jag har sett? Jag har faktiskt sett snödroppar.
Har du?
Mm. Så att det kommer. Och pollen är redan här.
Åh, vad underbart. Mm. Ja, det gillar jag också.
Robert Fuchs, stort tack för ett bra samtal.
Tack snälla Lotta för att jag fick komma.
Snacka om att inspirera. Han är alltid i rörelse. Stort tack Robert Fuchs för att du påminner oss om vikten att vara just det, i rörelse. Onsdag om en vecka, då kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta. Och tills dess så hörs vi måndag till fredag på Mix Megapol i 2:30 med mig, Lotta Romé.
tjej. En del av